Årtalen 1931 och 1923 är viktiga i november månads talbokstips. Det första för att författaren Elsie Johansson föddes då. Det andra för att det var det året Stockholms stadshus invigdes. Och vi börjar med Elsie Johansson när våra talbokstipsare på Kristianstads stadsbibliotek, Stefan Sjölund och Karin Gustafsson, förmedlar sina boktips. Fast först måste vi passera en barngrupp som guidas runt på biblioteket.
Där ligger böckerna allihopa.
Här är Elsie Johansson som tittar med glada och pigga ögon mot den från omslaget. Hennes namn Elsie i riktigt stor stil. Hon är så stor så det räcker med Elsie på omslaget nästan. Är det så?
Ja, jag skulle tro det. De flesta känner nog till Elsie Johansson. Hon slog ju igenom stort med böckerna om Nancy. Den börjar med glasfåglarna, den trilogin. Elsie Johanssons nya bok heter Riktiga Elsie. Den är inläst som Daisy, 9 timmar 31 minuter. Inläsare är Helena Jansson. Och den finns också som punktskrift. Elsie Johansson föddes 1931 in i fattig Sverige. Hennes far var först statare, sen skogsarbetare och byggnadsarbetare. Elsie var slädbarnet som fick möjlighet att läsa vidare och ta realexamen. Hon drömde om att bli lärare, men istället gifte hon sig som 19-åring och fick en son. Äktenskapet blev olyckligt, men varade ändå i över 50 år. Hennes räddning var dels arbetet på posten, dels hennes diktskrivande. Hon debuterade 48 år gammal med diktsamlingen Brorsan hade en vevgrammofon. Men det stora genombrottet kom då med trilogin om Nancy. Och Nancy kommer från uppväxtförhållanden som liknar hennes egna. Elsie Johansson har alltid låtit sitt eget liv vara utgångspunkt i berättandet. Men i den här nya boken så handlar det om en ren självbiografi. Det handlar om hennes väg till författandet. Hon skildrar barndomen i det fattiga hemmet, den kärlekslösa relationen mellan föräldrarna och den kärlek och det stöd som de ändå gav henne. Hon skildrar den fattiges utsatthet och beroende och den skam som fattigdom för med sig. Hon gör det med ilskan men utan bitterhet. Hon berättar i minnesfragment om människor som betytt mycket för henne. Boken blir också ett tidsdokument över det samhälle som var för inte så länge sedan.
Den här boken har fått goda recensioner och har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Och Ulrika Milles i DN skrev att Elsie Johansson är en Orfeus i folkhemmet, en vägvisare genom tiden. Det är väldigt stora ord.
Ja, jag har väl i och för sig läst en del som inte är riktigt lika entusiastiska också. Men jag tycker överhuvudtaget att hon är en väldigt bra författare. Och här får vi ju då hennes, att hon berättar om sitt eget liv, om hennes uppväxt, om vägen till författandet och också om Sverige.
Sen har vi ett annat mycket välkänt namn och jag tror inte någon har kallat Leif G.W. Persson för Orfeus, men man har nog kallats för en hel del annat.
Ja, på gott och ont kanske. Jag tycker om själv att läsa Leif G.W. så därför så har jag läst Kan man dö två gånger och den är 16 timmar. Inläsare Hans Bergqvist och den finns även som punktskrift. Ja, Leif G.W. Persson kräver ju ingen närmare presentation och inte heller hans antihjälte, kommissarie Evert Bäckström. Lat, överviktig, slug och fördomsfull och ständigt med sitt eget bästa för ögonen. Men trots dessa mindre smickrande egenskaper så brukar han trots allt få fast gärningsmannen till slut. 10-årige grannpojken Edvin, som är en stor beundrare av Bäckström, är på läger med sjöscouterna. I landsatt på en holme i Mälaren för att plocka svamp så hittar han en dödskalle. Och han gör det enda raka. Han rymmer ifrån scoutläget och ger dödskallen till Bäckström som genast sätter igång en utredning. Utan att avslöja för mycket kan jag ändå säga att svaret på frågan i bokens titel är ja, på sätt och vis kan man faktiskt dö två gånger.
Är det trovärdigt att en 10-åring skulle ha den här mindre smickrande kommissarien som hjälte?
Ja, det kanske det inte är, men han är ju liksom en liten Kalle Blomqvist-figur. Lillgammal den här Edvin, så att, ur den synpunkten så kan det ju vara så kanske.
Och från Evert Bäckström så förflyttar vi oss till Östergötland och till Oslo.
Ja, jag har läst två biografier den här gången. Och min andra biografi då heter Barnet från ingenstans, skriven av Kari Rosvall i samarbete med Naomi Linnehen. Den är inläst om Daisy, 10 timmar 10 minuter, inläsare Helena Österlund, och den finns också som punktskrift. Kari Rosvall växer upp på en gård i Östergötland. Hon får reda på att hon är adopterad, men hon vet ingenting om sitt ursprung. Inte heller hennes adoptivföräldrar vet något om hennes biologiska föräldrar. Kari kom till dem som treåring från ett barnhem. Som vuxen börjar hon mer och mer undra. Det blir svårt att bära den här osäkerheten. Och hon försöker ta reda på sin bakgrund. Och så småningom får hon reda på att hon är född i Norge. Hon kom till Sverige genom Röda Korsets försorg 1947 när hon var 3 år. Men det är allt hon får reda på från myndigheterna. Hon kontaktar Röda Korset och får den vägen så småningom reda på namn och adress till sin biologiska mor i Oslo. Och modern Åse tar emot henne. Men hon är väldigt förtegen. Hon vill inte berätta någonting om Karis far till exempel. Det enda hon vill säga är att hon var tvungen att lämna Kari ifrån sig 10 dagar efter födseln. Först många år senare rullas hennes livshistoria upp. Hon får reda på att hon var en del av nazisternas projekt Lebensborn, som gick ut på att skapa en ren arisk ras. Lämpliga kvinnor utsågs att få barn tillsammans med tyska SS-män och soldater. Och dessa barn fördes till speciella kliniker i Tyskland. Men efter att Tyskland förlorat kriget så ville ingen veta av de här barnen. Och Kari kom genom Röda Korsets försorg till Sverige. Idag bor hon på Irland.
Från två biografier som man ju då får anta att de är sanna, så har vi en nästan sann historia.
Det är Mattias Edvardsson som har skrivit en nästan sann historia på 13 timmar och 17 minuter, inläst av Magnus Velros. Journalisten Zacharias får sparken från tidningen i Stockholm där han arbetar. Samtidigt med det så tar förhållandet med flickvännen slut, så med svansen mellan benen så blir han tvungen att flytta tillbaka till föräldrahemmet i Veberöd. Och där hans negativa mamma trots allt sår ett frö hos honom. Hon har alltid varit skeptisk till hans skrivande, men nu säger hon att Zack borde passa på att skriva en roman när han ändå har tid till det. Zacks ambitioner är dock större än så. Han vill skriva en riktigt snaskig bestseller för att lösa sina ekonomiska problem. Och som tur är så har han stoff att hämta ifrån verkligheten. Under studietiden dömdes nämligen en av hans bästa vänner för mord på en berömd författare. Och kroppen har aldrig återfunnits. Och i den här romanen får vi då följa Zacks arbete i nuet, eller 2008 då, som den utspelar sig. Då tar han kontakt med sina gamla kurskamrater och lärare och folk som var runt på den tiden. Och så får han deras historier i tillbakablickar. Och de här tillbakablickarna är samtidigt kapitel i Zacks roman som han håller på och skriver. Det visar sig också att alla minns lite olika hur det var. Hur var händelseförloppen egentligen? Och hur ska då en stackars författare göra? Är det viktigare att något är sant eller att det är en bra historia? Det här är en kluret skriven roman, och för mig så är skildringen av Lund och studentliv i mitten av 90-talet en liten nostalgisk bonus dessutom.
Då gissar man ju att du var student där själv samtidigt.
Ja, ja, precis.
Och nostalgin består i?
Att man känner igen miljöerna, och det är Café Ariman och det, man går i Lundagård och sådär, och det är klart att det... Det finns ju fortfarande kvar och har varit för många studenter sådär, men det var lite tidsmarkörer här var som.
Okej, är det slut med biografierna för din del nu?
Ja, nu har jag en roman. Linda Olssons senaste bok som heter En syster i mitt hus. Den finns som Daisy, 5 timmar 16 minuter, inläsare Birgitta Smiding, och den finns också som punktskrift. Linda Olsson slog ju igenom med boken Nu vill jag sjunga dig milda sånger som kom 2006. Och hon har ju skrivit flera böcker sedan dess. Och hennes nya bok heter alltså En syster i mitt hus. Den handlar om två systrar, Maria och Emma. Och när boken börjar så har de inte sett sedan moderns begravning 2 år tidigare. De har aldrig stått varandra särskilt nära och inte haft så mycket kontakt. Men nu kommer Emma på besök till Marias hus i Spanien där Maria bor sedan ett tag. Till en början så är deras samvaro väldigt ansträngd. Maria tycker att Emma stör och hon vill helst vara i fred. Men efterhand så närmar de sig varandra. Samtalen djupnar och samtalen rör sig bakåt mot den gemensamma barndomen. Och de kan samtala om svåra minnen. Om den självupptagna modern, om den oftast frånvarande fadern och om den förlorade systern, den som var den mest älskade. Och det finns möjlighet till försoning. När jag ser att det har kommit en ny bok av Linda Olsson så försöker jag att läsa den. För jag tycker hon skriver bra om människor, om relationer. Och
det faktum att det här tycks då vara skrivet på svenska och tidigare skrev hon på engelska och så översattes det. Är det någonting som märks, tycker du?
Det har jag inte tänkt på, så det vet jag inte.
Nej, men då Nej. Kanske det inte är så. Då går vi i mål med ytterligare en deckare, fast av annat slag än den Bäckströmska.
Ja, lite mer återhållsam kan man väl säga. Det finns ingen Bäckström med i den här inte. Det är Pontus Ljunghill, Lykttändaren. Och det är en historisk deckare. Det är i alla fall för mig en efterlängtad uppföljare till hans debut, En osynlig, som kom ut redan 2012. Lykttändaren utspelar sig 5 år före händelserna i En osynlig. Året är 1923 och Stockholms nya fina stadshus är alldeles nyinvigt. En 34-årig ensamstående kvinna mördas i sin lägenhet någon gång under midsommarhelgen. Julia Ekengren var en kvinna med stor integritet gentemot grannar och arbetskamrater. Kriminalkonstapel John Stjärna och kommissarie Werner Lydman möter vi här 5 år tidigare i karriären. Kommissarie Lydman ser stor potential i den unge John Stjärna och tillsammans så lägger de bit för bit ett pussel för att ringa in den som bragt Julia Ekengren om livet. Mordoffret var en ensamstående med en bakgrund som fosterbarn, präglad av sin plats i samhället. Och just skildringen av det dåtida samhället och miljöerna är en av bokens behållningar, tycker jag. Boken har ett makligt tempo utan några fartfyllda biljakter eller revolverdueller. Här är det enträget polisarbete och små gråceller som leder handlingen framåt, bland sjaskiga pilsnerhak och smutsiga bakgårdar.
Det faktum att den utspelar sig på 20-talet, känns det trovärdigt?
Ja, jag funderar just på det ibland lite med dialogen sådär, för att de pratar ju ganska modernt, men samtidigt så vet jag inte om man som författare ska vinnlägga sig om att hitta på någon sorts pilsner finns svenska, utan det låter ju ganska naturligt. Men jag reagerar på liksom att de säger, nu ska vi kolla upp en sak. Sa man det på 20-talet? Ja, kanske inte, men jag tycker det fungerar i alla fall.
Jag kan tänka mig att det här är en bok som du också skulle kunna läsa trots deckargenren som du inte verkar vara helt förtjust i.
Jag ska absolut läsa den. Jag läste En osynlig och tyckte om den, så att nej, det här är min typ av deckare.
Avslutade Karin Gustafsson, som tillsammans med sin kollega Stefan Sjölund på Kristianstads stadsbibliotek stod för november månads talbokstips. Och vi ska tillägga att Lykttändaren av Pontus Ljunghill är under produktion och kommer att finnas som talbok med text. Och det var Dodo Parikas som var reporter.